Tack Jesus att vi får sätta vår blick på dig Jesus. Du som är trons upphovsman och fullkomnare Herre. Tack att vi får vara mottagare idag för din villkorslösa kärlek Herre. Som driver ut Herre all fruktan, all form av rädsla Herre. Och vi får ge oss till dig vår älskade Fader Herre. Tack för din underbara kärlek Herre till oss idag Herre. Tack att vi får ta emot Herre av dig. Jesus, vi är mottagare Herre och vi är också givare Herre. Vi ger tillbaka i tacksamhet Herre för vad du har gjort för oss Herre. I form av tillbedjan, i beundran Herre inför dig Herre. I medvetande om ett evigt hopp Herre. Ett hopp här på jorden men också ett evigt hopp Herre. Där vi ska få vara med dig Herre. Få se in i ditt ansikte Herre. Tack att vi redan nu Herre får fästa våran blick på dig Herre. Vi får se på dig Jesus. Vi får ha gemenskap med dig genom den helige ande och ditt ord Herre. Så uppenbarar du Kristus. Uppenbarar du Jesus Kristus. Gud själv i oss Herre. Tack Gud för att du är här. Tack att du är här. Du är närvarande Herre. Mitt ibland oss. Mitt ibland ditt folk Herre. Så vet vi att du är här Herre. Med din kraft Herre. Och din närvaro Herre. Och du kan förvandla idag Herre. Tack att du kan förvandla Herre. Hjärtan och tankar Herre. Du kan förvandla och frälsa idag Herre. Och du kan också befria Herre. Från allt det som tynger Herre. Från allt det som vill hålla oss bundna Herre. Och tillbaka ifrån det liv som du har tänkt att vi ska leva Herre. Tack att du är här för att göra det Herre. Jag tackar dig för att du verkar redan nu heligande. I så många av oss Herre. Och vi tar emot Herre. Vi tar emot Herre av det du vill göra Herre i våra liv. Välkommen heligande. Tack Jesus. Tack heligande. Amen. 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 Tack Bosse för en underbar lovsång. Jesus är här och du får slå dig ner i hans närvaro. Tack för underbart basspel också. Vi har en gäst, ser jag. Tack för att du är här. Vän till Bosse antar jag. Nej, till Jonas. Jättekul. Tack för att du är... Ja, det är gott när vi har lite överraskningar. Mår ni bra? Ja. Vad gott. Och det spelar ingen roll hur vi mår, eller hur? För Gud är densamme. Och Gud är här idag, han vill möta oss. Och han har redan mött oss. Han är god. Tack Jesus. Jag har förväntan på vad Gud vill göra idag. Jag tror att Gud vill verkligen tala till oss idag. Han vill verka i våra hjärtan. När vi är i Guds hus så jag har en förväntan att Gud gör någonting i mig. Varje söndag när jag kommer till kyrkan så vet jag att Gud har ett ord av uppmuntran. Och ibland har Gud ett ord av förmaning. Gud har alltid någonting för oss. För han vill att vi ska bli mer lika Jesus när vi går härifrån. Mer fylld av hans kärlek. Och han djupare gemenskap med honom. Så det är min längtan. Jag tror att det är din längtan också. Och Gud är här. Jag tror ni har rubriken här. The Prince of Peace. Eller fridsförsten då, om vi ska använda svenska. Men jag tycker det låter ju lite härligare på er. Jag tycker engelska är bra. Så är det väl. Vi lever i en swenglish värld. Så är det ju. Vi blandar engelska och svenska hejvilt. Barnen går till kids till exempel. Det är ju precis en sån blandning, eller hur? Men vad gör det? Jag ska börja läsa Jesaja 9. Och det är ju egentligen sån här underbart bibelord man läser vid jul. Men det spelar ju ingen roll, eller hur? För det är Guds ord året om. Och där står det att ett barn blir oss fött. Men först började med att det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. En gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som nu... Som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De ska glädjas inför dig, så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördos ok, deras skulder och gissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom i Midians tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste, Prince of Peace. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra det. Jag vet inte om du är som jag, men du kanske sitter då och slår du på tvn och tänk någon kväll så där och så kommer nyheterna på. Och så kommer det någonting hemskt. Det kommer liksom nyheter, elände i världen, krig, ondska, orättvisa. Och du kanske reagerar som jag gör ibland, att det här kan inte jag ta in nu. Jag klarar inte av att se det, för att jag vet inte hur jag ska hantera det. Och ibland känner man att man kan ta in det, men ibland känner man att detta går inte att ta in just nu. Och jag är sån att jag kan ibland gå liksom och bära det. Jag kan gå och bära det en dag efter, eller man går och bearbetar det man har sett. För att man får en stark reaktion mot ondskan och orättvisan. Jag tror du känner igen dig, eller hur? Och det är väldigt normalt, för att det tyder på att Gud har lagt ner någonting i oss där vi kan urskilja vad som är rätt och fel. Och det är väldigt sunt att man reagerar mot ondska. Eller du drar upp Facebook, eller plötsligt är det en bild på någonting som hugger tag i dig, eller scrollar igenom Aftonbladet, eller ja, vilket sätt du nu än får nyheter. Eller du möter någon människa som berättar någonting. Och det som ofta händer, som kan hända mig då, det är att jag blir liksom paralyserad. Jag fastnar liksom i orättvisan och jag bara känner att jag vill agera, jag vill göra någonting. Visst, det kan vara, det är som en naturlig reaktion. Låt säga att du möter en björn eller en varg i skogen eller en orm. Så tror jag att du och jag, vi reagerar på lite liknande sätt. För när vi möter någonting som inger fruktan, så kommer lätt det här att vi blir paralyserade över oss. Jag läste faktiskt om ormen, hur den jagar sina byten. Och det står så att ormen, den paralyserar sitt offer. För att det ger, då överför det en känsla av makt, att ormen har makt och utnyttjar därmed sin makt för att få det som ormen vill ha. Och den som blir rädd, om det är en liten fågel eller någonting, kan välja mellan att försvara sig och fly. Men oftast blir de då helt förlamade och blir då ett byte för ormen. Jag tror att det är precis likadant så som fienden vill och har i sin strategi. När du och jag, vi ser någonting och vi upplever att vi får en stark reaktion. Och många gånger av att bli paralyserad av ondskan. Och vi upplever en vanmakt inför det. Och jag tror att det är det som fienden vill. Att vi ska liksom se hans strategier. Vi ska liksom känna rädsla inför det, hans gärningar och det som han gör. Och på det sättet låsas i en fruktan inför fienden och inför ondskan. Och vad händer då? Jo, det är att vi börjar leva ett liv i reaktion mot ondskan. Och det som händer då, det är att fienden faktiskt börjar att kontrollera oss till viss del. När vi paralyseras och ni får ett fokus på ondskan på ett felaktigt sätt. Och vi börjar frukta. Och jag tror inte att det är det som vi är riktigt kallade till. Och du kanske undrar, vad är detta nu? Ska vi förneka? Ska vi blunda för ondskan? Ska vi bara stänga av våra känslor? Nej, det är inte det jag menar. Och jag tror att du kommer förstå om en liten stund här. Vi är inte kallade till att upphöja ondskan. Vi är inte kallade till att heller gotta ner oss i det hemska. Jag tror ibland så, jag tror att ni kan känna igen det också ibland, att man, det kan nästan bli som en, för att kunna hantera det, att man börjar prata om hemskheter. Ja, det är ju så hemskt med det här som sker. Ja, visst är det bedrövligt. Det är ju fruktansvärt. Och så kan vi få som Guds folk tror en identitet i hur hemsk världen är. Och liksom få en identitet i att det är någonting som inte vi har med att göra. Vi håller oss ifrån det och vi distanserar oss på ett felaktigt sätt ifrån ondskan, från mörkret, från orättvisan. Men det jag tror att Gud vill att vi ska ha, det är att ha ett rätt fokus. Gud har tänkt att vi ska kunna ha ett inflytande. Gud har gett oss ett mandat som församling och som sitt folk. Och jag ska läsa några andra bibelord här. Jag ska faktiskt fortsätta med psalm 23 eller läsa det igen. Som vi hörde alldeles nyss här. Psalm 23 handlar ju precis om det här. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, då fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska återförbo i Herrens hus evinnerligen. Psalm 37, jag ska inte läsa hela psalm 37, men gör gärna det när du kommer hem. För det handlar precis om att ha vårt fokus på Herren. Vers 4, ha din glädje Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, i rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det får bara ont med sig. Till det onda ska utrotas, men de som väntar på Herren ska ärva landet. Läs gärna hela det här när du kommer hem. Vad talar det här? Vad talar jag om innan? Jo, jag talar om att reagera. Men Gud har inte tänkt att vi ska leva ett liv i reaktion, utan i relation till Fadern. Och vad är då skillnaden? Jo, att när vi ser någonting, vi upplever någonting som lamslår oss. Vi känner hur ondskan kommer och vill paralysera oss. Vad gjorde Jesus? Han gick till sin fader. Och vad fick han från fadern? Jo, han fick visdom hur han skulle agera i den situationen. Inte reagera. Inte prata, upphöja ondskan och lamslås av den. Utan få faderns kärlek och perspektiv. För att vi ska kunna vara liv och ljus och salt i en förruttnad värld. Där vi kan gå ut med faderns kärlek och vara en förändring. Och det är en otrolig skillnad att leva ett liv i bara reaktioner. Och det är en jättestor utmaning. Ja, vi kan överföra det på vilket område som helst tror jag i livet. Vi kan överföra det i våra hem, i våra relationer. Hur lätt är det inte att vi reagerar mot något som vi upplever är orättvist? Du sa det där till mig, eller hur? Jag upplevde det så här, jag kände det så här. Och vi vill reagera emot, eller hur? För vi känner att det var orättvist, det var inte rätt, det var fel. Jag känner mig överkörd. Jag tror att det är fler än jag som har haft liknande situationer. Kanske med sin fru eller sina barn eller föräldrar eller någon arbetskamrat kanske. Eller chefen eller någonting. Men vad är då vår utmaning? Jo, det är ju att inte först reagera, utan det är ju faktiskt att jag tror Gud vill fylla oss med sin kärlek så mycket och med närheten till honom och ledd av Guds ande att vi kan få visdom i varje situation så att vi kan agera istället i faderns kärlek. Gud har inte tänkt att vi ska stänga av, att vi ska bli likgiltiga, att vi ska låtsas som att det som händer inte händer. Utan Gud har satt oss att vara ljus och salt i världen, men inte leva ut av den. Och att leva ut av världen, vad är det? Jo, det är att leva av fruktan och vara driven av fruktan och driven av fienden. Om vi gör det, då har ju fienden lyckats. Han har liksom avslöjat sina strategier. Och nu känner vi, men fienden han bara väller in här nu. Han har liksom en strategi att ta över vårt land. Hur ska vi göra? Jo, vi måste liksom bekämpa det. Vad händer då? Jo, då reser sig någonting annat upp, eller hur? Det är inte Guds strategi. Det är inte Guds liksom respons på det, utan då blir det en reaktion. Och jag tror att det är så hårfint många gånger i våra liv att när vi börjar reagera mot saker, vi börjar försvara oss på ett felaktigt sätt istället för att ledas av Guds ande och Guds kärlek i våra hjärtan. Jag tror att väldigt mycket av främlingsfientlighet och rasism har sin grund i fruktan och att vi reagerar mot det som fienden på något sätt visar oss, att till exempel nu kommer islam in och så vidare, rädslor föds. Men vad ska vi göra? Vi ska gå till Fadern. Fader, vad har du tänkt i den här situationen? Vad har du tänkt med vårt land? Vad har du tänkt? Vad är din strategi när fienden som kommer med fruktan och vill slamslå oss? Jo, då vill Gud komma och han vill visa vilken auktoritet som Gud har gett oss som sitt folk och vad han har för plan för sin församling och den frälsningsplan som han har, eller hur? Jesus, han var trygg i sin relation med Fadern. Vi är inte kallade till att förbanna mörkret, eller hur? Utan att predika evangelium, de goda nyheterna. Jag tycker det är ett härligt bibelsammanhang, det är Lukas 15. Här är så tydligt på liksom hur Jesus levde i detta. Det står att alla publikaner och syndare, de höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men farisén och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Vet du vad Jesus kunde ha gjort? Han kunde ha distanserat sig. Han kunde liksom hållit sig på avstånd. Nej, det här vill inte jag ha med att göra. Liksom det är synd och det är orent. Men han höll sig nära. Han levde där i liksom närhet till människor. Syndarna älskade Jesus, står det. Men fariserna, de var liksom, vad är detta? Vad håller han på med? Och han reagerade inte emot, utan han agerade. Hur agerade Jesus? Jag tycker det är så häftigt. Han satte sig ner och åt med människor. Tänk vilket starkt språk. En sån proklamation av Guds rike. Man hade gemenskap. Och hur kan vi då? Jag tänkte vi ska bara ta tre punkter. Tydliga punkter som vi kan ta med oss också. Hur vi kan hjälpmedel, hur vi kan leva ett liv där vi inte är drivna av fruktan. Nummer ett då tror jag att först och främst att vi får vara mottagare. Vi älskar för att Jesus först har älskat oss. Och ni kan skriva upp om ni antecknar 1 Johannes 4 och 18. Där står det att rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Att vara mottagare för Guds kärlek. Den nära relationen som Jesus hade med Fadern. Han gick hela tiden till Fadern, kan vi läsa. Han drog sig undan. Han umgicks med Gud en hel natt, eller med Fadern en hel natt. Han hela tiden levde i intima relationer med Fadern. Och där måste han ha funnit liksom rätt takt, rätt sätt att agera i varje situation, i den intimiteten. Och att vi förstår att vi är älskade. Jag tror att Gud vill uppenbara sin, att vi får uppenbarelse över Guds villkorslösa, fullkomliga kärlek. Det driver också undan fruktan, fruktans reaktioner i våra liv. Nummer två, det är att ha fokus på Jesus. I Hebreerbrevet 12:1 står det att han är trons upphovsman och fullkomnare. Vi ska läsa det, tycker jag. Hebreerbrevet 12:1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidanden utan att bry sig om skammen och som nu sitter på Guds högra sida om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Hur många gånger hade inte Jesus kunnat reagera emot orättvisa, falska beskyllningar? Men han levde och valde att leva ett liv ständigt liksom agera i Guds kärlek i varje situation. Jag tycker det är helt enormt. Och Jesus har gjort det för oss. Och när vi känner att ja, men det här, jag lever ju inte upp till det. Nej, ingen av oss lever upp till det. Det är därför Jesus levde ett fullkomligt liv. För att Guds ande ska kunna flytta in i oss. Och vi ska kunna leva drivna av Guds ande. Och lära oss att leva på det sättet som Jesus gjorde. Drivna av hans kärlek. Fokus på honom. Nummer tre då. Det är att göra det vi kallade till. Inte att förbanna mörkret. Inte prata mörkret. Upphöja mörkret. Ondskan, orättvisorna. Och gotta ner oss i det som en identitet. Utan identiteten i Kristus. Och att vi predikar de goda nyheterna. Romarbrevet 12 och 14. Det står det om att vi ska välsigna de som förföljer oss. Välsigna och förbanna inte. Besegra det onda med det goda. Att när vi är upptagna av att göra det som är rätt, upptagna på Guds godhet, predika evangelium, både genom ord och genom handling. Det tror jag är en hjälp för oss att kunna leva ett liv med rätt fokus. Jag tänkte vi skulle kolla, när jag satt med prediken här så bara komma in på Petrus liv. För jag tänkte på vem i Bibeln förknippar man med var en person som agerade eller reagerade. Det var liksom mycket hela tiden. Det är ju Petrus. Man ser alltid att det var Petrus liksom, som var först där. Han klev först i båten. Och han var där och gjorde massa, tog massa initiativ. Men han var också den som inte bara agerade. Utan man ser att han reagerade väldigt mycket också, Petrus. Och vi ska se några exempel här. Bara för att se att Petrus var en människa som du och jag. En enkel, vanlig människa som Gud kallade till sin lärjunge. Och Jesus använde honom. Han var en av Jesu närmsta lärjungar. Likadant som han kallat oss. Vi kan se Matteus 16 och 21. Till exempel. Vi läser det. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då står det i vers 22. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot det här. Detta ska aldrig hända dig. Vad gjorde han för någonting? Han reagerade, eller hur? Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Så tydligt, eller hur? Det var fiendens inflytande av rädsla, fruktan som reser sig upp i Petrus. Han liksom, men okej, det som Jesus skulle göra, det var det som fadern hade gett Jesus som han skulle göra. Och han fick faktiskt visa Petrus väldigt skarpt här. Och sen så går vi lite längre fram i Jesu liv här, så Lukas 22. Jag tror ni, ja. Jag var tvungen att kolla upp, stämmer verkligen detta? Det står ju, ja, vi läser 22:49. Det är när Jesus fängslas då, soldaterna kommer och ska fängsla Jesus. Då frågar lärjungarna så här, när de stod kring Jesus såg vad som skulle hända, frågar de, Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem högg till överste prästens tjänare och högg så av honom högra örat. Och det står ju i något av de andra evangelierna att det var ju Petrus. Jag tror inte att Petrus siktade på örat. Och så behöver inte säga någonting mer, eller hur? Han siktade nog lite högre eller vad man ska säga, eller lägre. Eller. Alltså Petrus, han verkligen reagerade, eller hur? Nu tar vi det här, nu tar vi saken i egna händer. De ska inte få ta Jesus. Nu skyddar vi honom. Men det Petrus gjorde, det var att han gick emot Guds plan. Eller hur? Det var inte Guds vilja i den situationen. Och ja. Och lärjungarna, de frågade ju också. De var ju också liksom på G där. Ska vi göra så här? Men det var Petrus som tog initiativet. Då säger Jesus, låt det vara nog med detta. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Jag var tvungen att leta efter det här. Stämmer det verkligen att det var så? Ja, det är bara i Lukas det står. Och det är inte så konstigt, för Lukas, han var ju läkare. Så klart han tog med att han helade örat. Så, det är ju briljant. Petrus, han reagerade. Vad gjorde Jesus? Han agerade. Han helade örat. Han gjorde faderns vilja i den situationen. Och det var upprättelse och helande. Till och med den soldat som tillfångatog Jesus betjänade honom. Han honom med Guds faderns kärlek. Visst är det starkt? Han botade till och med en av dem som tillfångatog honom. Det är Guds kärlek och det är verkligen den strömmen av liv som fanns i den situationen som Petrus missade. Petrus såg det mänskliga. Han agerade utifrån det som reste sig upp som inte var liksom Guds vilja i den situationen. Okej. Sen kommer det lite längre fram här då. Då är ju Petrus där. Och jag tror att han var väldigt rädd, Petrus. Och de kommer och frågar honom vem han är. Petrus, var inte du en av de här som var med Jesus? Och då förnekar ju Petrus Jesus och säger att jag vet inte ens vem den mannen är. Vad gör Petrus? Och han reagerar verkligen, eller hur? Igen. Fruktan hade gripit tag om hans liv så starkt. Så han till och med förnekar Jesus. Att han ens kände den mannen, sa han. Och han är där vid kolelden, står det. Och fruktan griper tag om honom. Och vad saknade... Jag tänker på, vad var det som saknades hos Petrus där? Antagligen så har det med den här kärleken som driver bort all fruktan. Jag tror att Petrus, han var i en process i lärjungaskap. Och det var något som inte hade brutit igenom i hans liv ännu. Om vi fortsätter då lite längre fram så kan vi läsa om sen när Jesus har dött och uppstått. Står det i Johannes 20. Vi hoppar till Johannes istället och läser där. Vers 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Jesus. Vad står det? De var rädda. Det står att de var samlade bakom låsta dörrar, lärjungarna. Och då kommer Jesus. Vad kommer han med? Han kommer med frid in i deras situation. Och tack och lov så är det inte slut med kapitel 20, utan det fortsätter med kapitel 21. Och då ska vi läsa vad som händer också med Petrus. För det var det återigen några lärjungar och Petrus här. De tog ett initiativ här nu och sa: nu går vi ut och fiskar. Vi måste ju göra något. Och det är så att den natten får de ingenting. Och när de kommer tillbaka mot land, då ser de att det står någon på stranden. Och Johannes känner igen och säger att det där måste vara Jesus. Och vad händer då när de får syn på Jesus? Jo, det är inte Johannes som hoppar i vattnet, utan det är Petrus återigen som gör det där, tas första steget. Han kastas i vattnet, står det, och simmar i land sista biten. Och när de kommer till land, då ser de att Jesus, han har gjort upp eld. Och han ser till dem att gå och hämta fisken. Och innan han har sagt till dem att de skulle kasta in nätet på andra sidan. De hade inte fått något, men de fick en jättefångst med fisk. Så Jesus säger till att de ska gå och hämta fisken. Och han grillar fisk och de sitter ner. Och de äter tillsammans, de grillar fisk och äter nog bröd, skulle jag tro att de gjorde. Och vad händer då? Jo, då frågar ju Jesus de här berömda frågorna: Petrus, älskar du mig? 3 gånger. Och vad händer där vid elden? Jag tror faktiskt att Petrus drar sig tillbaka till en annan eld. När han förnekade Jesus stod han där vid kolelden, står det. Och nu sitter han vid en eld igen. Och han får de här frågorna: Petrus, älskar du mig? Och jag tror att den pusselbiten som saknades, som när Petrus förnekade Jesus, Vad var det som saknades? Jag tror det var det här att vara fullkomnad i Guds kärlek. Det var något som bröt sig Petrus liv där. I den processen av brutenhet inför Jesus. Och Jesus fördömer honom inte. Han puttar inte ut honom ur laget utan han upprättar Petrus. Och han ställer de här frågorna. Och Petrus får möjlighet att uttrycka sin kärleksförklaring till Jesus på nytt. Och jag tror att den här gången, det var det på ett annat sätt. Det var det inte längre utifrån Petrus egna styrka, ambition och kraft. Utan det var utifrån en brutenhet. På ett nytt sätt. Och Petrus får sin upprättelse. Och jag tycker det är så fantastiskt att se. Vad händer sen efter detta? Vad händer efter Petrus upprättelse? Jo, de går in där då på Jesu ord och att de ska, efter Jesus har sen lämnat dem, så går de in och så ber de, står det, och de söker löftet om den helige ande. Och vad händer då på pingstdagen? Jo, den helige ande kommer ner över första församlingen. Och vem är det som träder fram? Den här gången reagerar inte Petrus. Utan vad gör han? Han agerar. Han agerar. Fylld av den heliga ande så predikar han på pingstdagen. Och det står att 3000 blir frälsta. Och den första kristna församlingen föds utifrån Petrus predikan. Jag tror att idag, jag tror att Gud vill göra någonting i gudstjänsten idag. Jag tror att det har med minst två saker att göra. Det ena tror jag att Gud vill bryta fruktan på olika sätt i våra liv. Kanske speciellt hos några av er. Eller hos mig. Jag tror att Gud vill göra någonting idag. Han vill bryta fruktan, men han vill också fylla oss med den helige ande. Det var det som skedde för Petrus. Och vad händer när vi blir fyllda av den helige ande? Jo, han fyller oss med Guds kärlek. Det som vi behöver för att bli fullkomnade i honom. Den helige ande pekar på Jesus, som vi pratade om innan här, att fokus på Jesus. Och den helige ande ger oss också frimodighet som Petrus fick att predika evangelium. Och jag tror verkligen att Gud vill hjälpa oss att ändra vårt, vad ska man säga, mindset, vårt tänkesätt idag. Att inte leva, att våran församling i Göteborgskyrkan inte ska leva, och inte någon församling, inte någon som är representerad här, att vi ska leva våra liv i reaktion mot fiendens gärningar, utan att vi ska leva utifrån faderns flöde i varje situation. Och då tror jag att det är de här komponenterna, det är vissa saker som jag tror som behöver ske. Vi kanske behöver göra någon form av omvändelse. Vi kanske behöver be Gud om förlåtelse för saker, tankesätt som vi känner har styrt oss i många situationer. Vi ska få lägga ner idag inför korset som Petrus gjorde. Där Petrus fick ödmjuka sig inför Jesus. Och Jesus fick ställa frågan på nytt. Älskar du mig? Herre, du vet allt. Var ju Petrus svar. Men jag tror också att Gud vill verkligen ge oss det vi behöver för att kunna leva ett sånt här liv. Intimitet med Fadern. Fullkomnad i Guds kärlek. Fylld av den helige ande. Och Gud vill ge oss det. Gud vill utrusta oss för ett liv tillsammans med honom. Och det tror jag också att Gud sänder ut oss härifrån idag. Och får vara annorlunda. Vi får leva ett annorlunda liv. Vi får vara ljus och vi får vara salt. Och vi får leva ett tvärtom liv mot vad denna världen har att erbjuda av rädsla och fruktan. Vi har ett evigt hopp. Och vi har Guds kärlek i våra hjärtan. Och han har tänkt att vi ska få till välsignelse och till förvandling där vi går fram. Om det så är nattsvart mörker som råder, som vi läste här i Jesaja 9, så ska ett ljus stråla fram genom sin Guds församling, genom oss. Om det så är ett samtal med en person, eller om det har med att vi ställs i en komplex situation, eller om Gud sänder oss till ett annat land, eller in i någon situation som vi upplever här övermäktigt, så har Gud en hand. Eller när vi sätter på tvn, att Gud får ge oss bara sitt hjärta i den situationen. Gud, visa mig hur jag ska be. Visa mig hur jag ska agera i den här situationen. Och att inte bara reagera och paralyseras. Amen. Nu tycker jag vi ställer oss upp. Och så Bosse, välkommen fram. Jag tror att Christian ska få ta över här. Men att vi ska ge oss verkligen hän och vi ska låta Gud få göra det han vill idag. Vi ska ta en stund här av betjänande både för varandra och där. Framförallt Gud får betjäna oss som Jesus gjorde vid elden med bröd och fisk till Petrus. Amen.